Vi är inne i en väldigt spännande månad, september. Och jag hoppas att den här månaden är början av en längre process för er. Vi har ju börjat eller fortsatt samtala om nattvardsordningen. Vi har pratat och pratar om förbön i våra gudstjänster. Och så funderar vi över vad församlingen är. Vem församlingen är. Vi har gått igenom vårt matrikel, skickat ut brev och bekräftat vårt medlemskap. Och så funderar vi över hur vill vi vara församling. På hemgruppen på torsdag så kommer ni få samtala om varför församlingen ska ha pastor eller inte ha pastor. Och frågan som vi skickar med är just, vad behöver församlingen? För det är ju det som utgör vem eller hur ni vill anställa. Sven-Olof nämnde dagen från i fredags. Jag öppnade också, jag prenumererar på dagen. Och här kommer bekännelsen nu, Bosse. Jag läser den inte så ofta. Så tack att ni betalar hälften av den åt mig. Men jag läser den väldigt sällan. Så nu har jag sagt upp prenumerationen. Eftersom jag ändå typ aldrig läser den. Men i fredags av all... Ja, det bara hände. Jag öppnade iPaden. Eftersom jag har e-dagen. Och då möttes jag av rubriken "Därför slutar pastorerna". Det var ju intressant. Det vill jag också veta. Så jag slog upp sida 2 och så kom ledaren artikeln där. För många pastorer ger upp i förtid. Och så på sida 4 typ så stod det, kom den här artikeln då. Därför slutar pastorerna. Och om varför pastorerna slutar i förtid. Alltså med förtid menar man innan man pensioneras. Så de flesta pastorer som börjar sitt liv i kyrkan avslutar inte livet i kyrkan. Utan byter yrke mitt i. Jag tyckte att den här rubriken "För många pastorer ger upp i förtid" kändes lite provocerande. Vadå för många? Finns det liksom ett visst antal som är okej att ge upp på? Men nu har vi överskridit den gränsen, så nu är det för många som ger upp i förtid. Men också, vadå ge upp? Det skaver lite i mig. Och nu vill jag vara väldigt ärlig mot er. Vill jag vara väldigt ärlig? Det känns som att jag saknade ett ord precis. Jag vill vara väldigt ärlig mot er. Jag hoppas att meningen kom fram rätt här. Jag började söka tjänst redan i april. Och det är ju nästan ett halvår sedan. Och då hade jag precis jobbat ett halvår. Varför började jag söka så tidigt? Det enkla svaret är att jag fick höra om tjänsten av en kompis. En god vän till mig som visste att pastorn där skulle sluta och att jag skulle komma henne väldigt nära om jag fick den tjänsten. Och eftersom tjänsten skulle ta mig till Arvid och Norrköping och Olivia och Julia, mina två vänner, så var det ett ganska lätt beslut ändå att fatta att söka den här tjänsten. Samtidigt så ställde jag mig frågan om det är rätt att söka en ny tjänst. För även om livet närmare Arvid är en väldigt stor motivation, så har jag ju överlåtit mitt liv främst till tjänst i Guds församling. Och också till Arvid, men främst till Gud. Förlåt älskling. Och är det Guds vilja att jag finns här i Tallstickskyrkan, så skulle ju vi få en distansrelation att funka, tänker jag. I våras läste vi i popgruppen boken "Fri att tjäna" av Magnus Malm. Och strax innan hade jag läst "Ett hjärta större än världen", också en bok av Malm som han hade gett ut för typ 10-15 år sedan. Och i de här två böckerna så väcktes frågan i mig om jag skulle stanna här av kärlek till trygghet och rädsla för frihet, för att det är bekvämt. Eller för att Gud vill det. Och skulle jag, om jag får den här tjänsten, skulle jag ta den av samma anledning? Kärlek till trygghet och rädsla för frihet. Eller för att Gud vill någonting nytt med mig. Vad vill Gud med mig och mitt liv? Flyr jag ifrån en situation? Eller går jag tillsammans med anden? Det är en väldigt stor skillnad. Det är samma rörelse, men det är en väldigt stor skillnad. Så jag ansökte om tjänsten. Fortsatte brottas med varför jag hade sökt den. Och sen bestämde jag mig att jag skulle lägga allt i Guds händer. Får jag den? Gud har ju hört mina rop. Han har hört Israels rop. Han hör mina rop. Får jag tjänsten, då vet jag att jag ska gå vidare. Får jag inte den, då ska jag vara kvar. Så enkelt är det. Det är de två val jag har. Och jag tänker att Gud har sina händer i spelet där. Eller fingrar. Trots att jag älskar våra gudstjänster tillsammans, så har det blivit tydligare under den här tiden att jag inte riktigt trivs med tjänsten i församlingen. Och det gör ont att säga det högt. Att erkänna det högt. Jag tycker väldigt mycket om er. Och samtidigt tycker jag det är oerhört svårt att arbeta för er. Och det här betyder inte att jag inte känt mig välkommen. Omtyckt eller uppskattad. Jag vet att ni tycker om mig. Och jag tycker om er. Och trots dess har det varit svårt. I artikeln i Dagen så anges 4 anledningar till varför pastorer slutar. Svaren kommer från en avhandling från i år. Där 424 pastorer från de 4 största samfunden i Sverige har svarat på frågor kring tjänsten. I enkäten blev 4 problemområden tydliga. Brist på självförtroende och sviktande motivation. Konflikter och rollsammanblandningar. För stor arbetsbörda och tappat arbetsglädje och empatitrötthet. Av de här 424 pastorer så intervjuades 19 stycken. Och de identifierade 4 till områden. Bristfällig arbetsbeskrivning, för många olika roller, för hög arbetsbelastning och en oförmåga att hantera konflikter. Och där förtydlar de inte om det är deras egen oförmåga att hantera konflikter eller församlingens oförmåga att hantera konflikter. Men det är svårt. Den här artikeln på sida 2 är skriven av Joakim Hagerius. Och han har ju själv varit pastor, så han skriver lite utifrån sin egen roll också, sin egen väg. Och han sammanfattar det här på sida 2 med att det visar sig att det som saknas i de allra flesta fall är gemensamma förväntningar mellan pastor, styrelse och församling. Vad ska göras, vem som ska göra vad och vart man är på väg. Och så citerar Hagerius 3 frågor som Henning Mankell brukar ställa sig en gång om året när han besökte sin barndomsö. Varifrån kommer jag? Var befinner jag mig? Vart är jag på väg? 3 väldigt enkla frågor. Väldigt stora frågor också. Varifrån kommer vi? Var befinner vi oss? Vart är vi på väg? Och det är 3 frågor som församlingen måste kunna svara på. Jesus säger, ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Har saltet förlorat sin sälta? Lyser ljuset som staden på ett berg? Nästa vecka, eller nu i veckan, ska vi prata om varför ni ska ha pastor eller inte pastor. Och innan man kan svara på den frågan måste man ju veta vem man är. Var man är. Vart man vill. För den här församlingen är ju inte en stel och orörlig byggnad. Utan det är en kropp. Vi är kroppen och Kristus är huvudet. En kropp ska vara i rörelse. En kropp som sitter stilla mår dåligt. I somras läste jag en bok, eller lyssnade på en bok. När kroppen sitter stilla ett längre tag, har jag lärt mig, så utsöndras det en stresshormon. Kroppen får panik av att sitta stilla. Det betyder fara. Kroppen är skapad till rörelse. Varenda en av våra organ och kroppsdelar är skapad till rörelse. Kroppen är flexibel, den är stark, den är tålig och den kan återhämta sig själv i rätt miljö. Att springa är till exempel förebyggande mot depression. Och att promenera förebygger och bekämpar demens. Det är helt fantastiskt. Det finns liksom i vår kropp att vi kan hela och läka oss själva. Gud har gjort en fantastisk skapelse i vår kropp. Och det är så vackert att Paulus jämför församlingen med kroppen och all dess förmågor. Hur kroppen hänger ihop och att allt styrs av Kristus. Hur kroppen ska växa. Kroppen ska växa upp till honom i kärlek. För en kropp som sitter stilla mår dåligt. Och det spelar ingen roll om det är en församling eller om det är en fysisk kropp. Som Fadern har sänt mig så sänder jag er, säger Jesus. Sändning är också en rörelse. Vi måste vara på väg någonstans. Inte bara härifrån, men på väg. Att vara församling kräver en hel del av var och en av oss. Det kräver mycket av mig, det kräver mycket av er. Det är inte vilken förening som helst. Vi är Guds församling. Det är ett väldigt stort ansvar att bära. Stor nåd, stort ansvar. Kristi kropp ska vi vara. Inte vilken kropp som helst, utan Kristi kropp. Och Gud har kallat oss till rörelse. Ut, längre, djupare. En kropp som sitter stilla mår dåligt. På samma sätt mår en församling som står stilla dåligt. En helt fantastisk vers i Galaterbrevet 5:25 är när Paulus uppmuntrar till att följa anden. Om vi nu har liv i anden, låt oss följa anden. Galaterbrevet 5:25. I en engelsk översättning står det, låt oss hålla takt med anden. Gå lika snabbt som anden. Följa med i det anden gör. Så vad gör anden? Vart vill anden leda nu? Och det här är slutet på min predikan, som kanske är mer ett personligt brev till er än en predikan. Och jag hoppas att ni lyssnade med hjärtat och hör vad jag försöker säga. Tack Jesus att du är med oss. Tack att du har kallat oss till att vara din kropp, dina händer och fötter. Tack att du har goda tankar och höga tankar om den här församlingen. Att du har stora drömmar och att du längtar. Jag ber dig att du ska hjälpa oss och se vad du vill göra. Vart vill du leda nu? Hjälp oss att se vilken församling det här är. Vilka de är. Vad de vill och vad de behöver. Hjälp oss att ge oss självinsikt. Se vart du är. Se vart du vill gå med oss. Hjälp oss att vara lyhörda mot din vilja. Mot dina drömmar. Dina planer för Finnerröja och Laxå. Är det tack att vi får nåden att följa med. Att ingenting är för litet eller för stort för att du skulle kunna få med oss på det. Vart vill du leda nu, Heligande? Kom och visa det för oss. Visa det för var och en här. Vi vill överlåta oss till dig och fråga dig, vart vill du leda nu?